Ja, det här är Åke Sandin och då är det dags för Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF. Den här gången nummer 1422, minsann. Programmet i största korthet. Till de som gjort eller skrivit något bra, delar Monica Kjellin och jag ut en mängd verbala rosor. En del dock försedda med taggar. Professor Eva Myrdal intervjuas om nordiska fredssamtal i Degerfors den 12-14 augusti och om kriget i Syrien. Per Anders Schütt om den ockuperade Västbanken där han varit ekumenisk följeslagare. Men först 22 sekunder Louis Armstrong inför veckans rosor.
Lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, it's bon.
Ja, Monica Kjellin, nu blev vi peppade utav Louis Armstrong igen och delar ut en massa rosor.
Ja.
Och den första vill jag ge till Alléskolan i Lerum. Som nu från sitt dagsverk på TUFFs insamlingskonto post plus 79 36 36-2 satt in hur mycket då?
47 570 kronor. De ska användas till TUFFs många biståndsprojekt i Indien. Liknande insatser har skolan gjort i många år och härom året tilldelades Alléskolan TUFFs pris för beundransvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete. Prissumman på 9 000 kronor bidrog till att två lärare från skolan kunde besöka Indien och studera projekten.
Och sen en ros apropå det till TUFFs främste partner i Indien, Biko Vyas, som nu kommenterar Alléskolans fina insats och skriver: "Extremely happy to learn that Alléskolan has made an operation one day's work and has sent SEK 47,570 about rupees 400,000, quite an account, to TUFF for Dharampur. Very inspiring indeed. We'll write to them shortly." Ja. Han tyckte det var mycket, 400 000 rupier.
Ja.
Och han är duktig på att kontakta folk. Sen då?
Ja, en stor ros till fredsavtalet mellan Colombia och FARC-gerillan som slöts i Havanna den 24 augusti. Det ska kunna avsluta ett halvsekels förödande strider med över 200 000 dödade och miljoner på flykt. Det ska inom kort bekräftas av en folkomröstning.
Hoppas att det går bra med folkomröstningen.
Ja.
Sen rosar till Andrew Basewich som i en amerikansk nättidning skriver att det militärindustriella komplexet är den heligaste av kor och att militärutgifter är oberörbara. Rubriken lyder "Cow most sacred, why military spending remains untouchable." Och sen en ros till Mattias Göransson, redaktör för magasinet Filter. Han skriver om trollfabriken som hetsar oss om den ryska propagandan, men som tolererar den västliga. Han skriver:
"Regeringen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och journalistkåren ägnar stor uppmärksamhet åt problemet med rysk propaganda och desinformation. Men hur beter de sig själva?"
Och texten finns att läsa på min blogg. tuffsandin.blogspot.com. Och sen till de rosor till de som ibland uppmärksammar det grymma men föga skildrade kriget mot Jemen. Sen i mars 2015 har det enligt FN-rapporter 174 jemenitiska skolor förstörts av saudiska bomber och cirka 100 000 barn nu är utan skolgång. Även sjukhus har bombats, nyligen ett som tillhörde Läkare utan gränser. Och uppåt 10 000 människor har dödats genom saudiska flygbombningar, varvid många offer har varit civila.
Saudiarabien är trots sin ringa folkmängd på cirka 30 miljoner invånare ett land med en väldig krigsmakt som konkurrerar med Ryssland om tredjeplatsen av världens mest rustade. Både USA och Storbritannien har godkänt vapenförsäljningen till Saudiarabien till mångmiljardbelopp.
Rosor till Brian Wood, chef för Amnestys avdelning för vapenhandel, som påpekar att om FNs avtal mot vapenexport, Arms Trade Treaty, till krigiska eller diktatoriska länder följdes, skulle miljontals människoliv räddas. Rosor till Alhambra nyhetsbrev, som har dessa tänkvärda ord under rubriken:
fred, ett tabuord. Terror är ju ingenting man kan utrota med krig. Terror bekämpas med skolor, sjukhus, vägar och rättvisa, med upplysning och jämlikhet, inte med mer terror. Men denna fredliga form av terrorbekämpning passar inte de nya världshärarna. Fred är ett tabuord för krigsindustrin.
Rosor sedan till Ullångersbladet ifrån Höga kusten där jag är uppvuxen. Det har ett inslag om Tuff. Där länkas man till en krönika i Radio Tuff med rubriken Att ställa till helvete för att komma in i paradiset. Den handlar alltså om terror som förövarna tror leder dem till paradiset. Och sen en ros till Ingvar Persson i Aftonbladet 25 augusti. Som den amerikanska vicepresidenten Joe Bidens Stockholmsbesök skriver.
Att Sverige skulle behöva gå med i NATO för att få inflytande är helt enkelt strunt. Det är också ett sätt att se på dagens amerikanska Stockholmsbesök.
Och 2 dagar senare, den 27 augusti, skriver samme Ingvar Persson också:
Ebba Busch Thor kramar ockupationen av Palestina, och det vet hon. Det är inte den svenska politiken i Mellanöstern som hotar en fredlig framtid. Det gör normaliseringen av den israeliska ockupationen, växande bosättningar och bristen på internationellt engagemang för den palestinska befolkningen.
Rosor också till Ole Katz, talesman för judar för israelisk-palestinsk fred, som Göteborgs-Posten skriver.
När Ebba Busch Thor och Birgitta Olsson går upp i talarstolen på sionistiska federationens möte söndagen den 28 augusti ger de därmed sitt stöd till bosättningar som federationen, som inte ens staten Israel officiellt stödjer.
Och denna kristdemokrat och liberala människa fortsätter, om de fortsätter olika så här:
Att tala på sionistiska federationens möte betyder att ni tar ställning för ett stor Israel där Palestina bit för bit införlivas med Israel med tvång, med våld, utan respekt för äganderätt. Det innebär, som jag förstår, ett avståndstagande från tanken om en tvåstatslösning. Det är rimligt att fråga er om vilken fredsplan ni då har. Ett stöd för den mest aggressiva bosättarrörelsen betyder att ni tar avstånd från era partiers hittills förda politik vad gäller konflikten.
Skrev alltså Ole Katz, judar för israelisk-palestinsk fred. Sen rosor till nyhetsbanken.se som skriver om USAs andra krig mot Libyen så här:
Obama förnekar sig inte. När bara månader återstår av hans mandattid startar han ett nytt krig, ett andra Libyenkrig. 2011 var han och sen utrikesminister Hillary Clinton ansvariga för våldtäkten på och förstörelsen av Libyen. Sedan några dagar utkämpar USA sitt andra krig om det oljerika landet. Afrikas mest utvecklade land förvandlades till en kokande häxbrygd av ändlöst våld, instabilitet, turbulens och outsägligt mänskligt lidande. Människor flyr nu i stridström över Medelhavet med livet som insats från det land som många en gång flydde till.
Mm. Jag tror att Nyhetsbanken är en blogg som Stefan Lindgren har.
Aha.
Sen slutligen en ros till fredsforskaren i Lund, Jan Öberg, som ställer den här frågan.
Hur överlevde Västeuropa det mycket starkare Sovjetunionen med Warszawapakten för 30-40 år sedan? En pakt som hade 70% av NATOs militära styrka, medan Ryssland har bara 8% av NATOs idag. Hur bar vi oss åt efter Sovjets invasion av Ungern och Tjeckoslovakien och med en union med mycket mer politiskt och militärt inflytande? Då pratades det inte som idag om svensk NATO-anslutning.
Ja, Monica Sedin, ditt citat av fredsforskaren Jan Öberg får vara det sista. Tack ska du ha.
Tack.
Från Skarpnäck har vi nu ett telefonsamtal från Eva Myrdal. Förra gången, Eva, du var med i Radio Tuff, då talade vi om Palmyra som hade intagits av Islamiska staten, Daesh, och fornlämningar, kulturskatter hade förstörts. Men det är återerövrat nu, va?
Ja, precis. Det var ju här i mars som syriska armén med flygunderstöd, ryskt flygunderstöd, återtog stan. Men kriget fortsätter ju i närområdet, så att det har inte varit möjligt ännu att fullt ut inventera allt som har varit förstört. Också därför att IS hade minerat byggnader och omkringliggande. Så att det är ett arbete innan det är säkert att... Det finns ju nu ett samarbete mellan UNESCO och de antikvariska myndigheterna i Syrien. Och avsikten är att man ska inventera och se så att man får status på hur det ser ut och också lägga en plan för hur man ska återställa. Och kanske måste man göra räddningsgrävningar eftersom det inte bara är förstörda byggnader utan man också har utfört illegala grävningar för att hitta föremål som man ska sälja.
Ja.
Så att det är en hel del arbete som återstår innan vi fullt ut vet status på
fornlämningen. Ja, du vet mycket om det där eftersom du är professor i arkeologi, va? Men du är engagerad i Syrienkriget, eller frågan. Det verkar ju bli allt mera turbulent och turkar och YPG och de slåss, alla slåss mot alla där.
Ja, man kan väl säga att det nu är blev synligt det som, ska vi säga, inte slog igenom i våra nyheter från början då 2011, då det hela framställdes som en demokratirörelse som brutalt slogs ner. Men parallellt med att det i Syrien, liksom i alla länder som är klassamhällen där folk har anledning av sociala skäl att vara missnöjda,
ja.
Så var det ju i Syrien en långvarig utländsk inblandning till stöd för personer som, ja, som sen kom upp till ytan väldigt snabbt som beväpnade. Redan då, de första i mars 2011 i södra delen av Syrien, i Daraa, så hade de ju angripit och bränt ner och så. Så att det var det här talet om att det var fredliga demonstrationer, det var helt enkelt inte sant. Men därmed är det alltså inte sagt att det inte skulle ha funnits något socialt missnöje. Men det vi såg och det som sen utvecklade sig, det var redan från början så att säga med utländska intressen i. Så att det är inte en rörelse som man kanske kan tänka i Tunisien och så, där det är, man har fackföreningar och andra som är aktiva och försöker bygga landet.
Mm.
Det var inte det som hände i Syrien.
Nej, det är ju, utländer har ju lagt sig i Saudiarabien och Gulfstaterna tycks ju hjälpa
terrorister rent av. NATO och USA hjälper så kallade schyssta rebeller. Och Turkiet har just gått in nu och så vidare.
Ja, precis. Men det här med USA, som där ju också Sverige har ju följt efter och identifierat samma grupper som USA har identifierat som på något sätt. Ja, man har ju, här i Sverige har vi ju erkänt det här Fria Syriska armén och de här som är företrädare.
Mm.
Sen tidigare, och vi har ju också betalt biståndspengar för så kallad demokratiuppbygge. Men problemet är att dessa organisationer är direkt allierade, inte med IS, men med Al-Nusra-fronten som ju är Al-Qaidas gren i Syrien. De måste ju fotografera sig tillsammans, som intog städer i norra Syrien tillsammans och så. Så att, och i östra Aleppo så belägrar de ju en del av stan, och där är det ju ett direkt samarbete. Och det har också visat sig att vapen som då har skickats till så kallat moderata rebeller har
känt
riktigt. Ja, precis. Och samma sak händer nu med den norska insatsen i Jordanien, där de ska träna dessa moderata rebeller och skicka in dem med vapen. Men flera gånger har det då hänt att de hinner inte innanför gränsen innan de liksom tas av Al-Qaida eller IS. Och om det är frivilligt, alltså att finns en överenskommelse eller inte, det vet man inte. Men vapen går i alla fall direkt över då.
Du var en av organisatörerna av de nordiska fredssamtalen i Degerfors 12-14 augusti. Var det norrmän som pratade där också?
Ja, absolut. De nordiska fredssamtalen, det var ju femte året i rad som det är ju Folket i Bild, Stockholmsavdelningen, som samarrangerar med fredsvänner i Degerfors.
Ja.
Och vi har ju hela tiden haft det nordiska perspektivet, eftersom vi ju har upptäckt att de nordiska länderna, alla nordiska länder, var kända som fredsälskande nationer som i världen liksom gick in, man i medlings... som man medlade i konflikter, och man hade ingen av oss har ju heller någon speciell kolonial historia på det sättet, så vi har liksom inte varit kolonialherrar i någon högre grad i alla fall, även om vi har haft väldigt små områden. Vi hade liksom gott rykte, men sen i vart fall 2002, alltså efter 11 september och Förenta Staternas krig mot terrorismen, så har vi ju alla våra länder gått med i de här i olika delar av de här krigen som Förenta Staterna har fört.
Mm.
Libyen är ju ett sånt exempel.
Ett katastrofexempel.
Ja, där Norge fällde 25% av de bomber som fälldes av Norge. Det var 588 stycken, varav en del över Tripoli.
Svenskarna hade bara spaningsplan, va?
Ja, vi pekade ut bombmålen. Och det lär också vara 25% av bombmålen som pekades ut. Mm.
Togs det där upp i Degerfors under nordiska fredssamtal?
Precis, det är därför vi tycker det är så viktigt att försöka samla och få kontakt med likasinnade i de nordiska länderna. Så vi som inte vill att våra länder ska vara med i angreppskrig och ockupation och så. Och då kommer ju så frågorna om NATO och relationerna till NATO och eventuella NATO-medlemskap och så är ju uppe till diskussion, och också...
Norge och Danmark är ju NATO-stater.
Ja, precis. Och det diskuterar man också, därför att i Norge till exempel menar man att den typ av NATO-stat man var tidigare var... Man hade inga kärnvapen på sitt territorium, och man hade inte heller i norra delen av Norge, alltså det som gränsar till Ryssland eller dåvarande Sovjetunionen, så hade man inte liksom annat än norsk militär.
Men nu har man NATOs kärnvapen också.
Ja, alltså man släpper mer och mer på det där, och har ju gått med i de här krigen och definierar nu på ett annat sätt än man gjorde tidigare vem som är fienden. Det är ju märkligt det att inte NATO lades ner då när Sovjetunionen ramlade ihop. Det hade ju verkligen varit läge.
Det har ju utökats från 13 till 28 stater.
Ja, istället. Och har dessutom antagit den här out of area. Alltså det vill säga att man ska kunna kriga var som helst, inte bara som man tidigare, att man skulle komma till undsättning om någon medlem blev utsatt.
Men de där framstående svenska talarna i Degerfors, Maj-Britt Theorin, Thage G. Pettersson, de talade väl emot NATO-anslutning?
Absolut, de var väldigt tydliga. Och det är ju också politiker med mycket lång erfarenhet. Men de kan liksom ha ett historiskt perspektiv på Sveriges förhållningssätt och så.
Ja.
Och båda två, Maj-Britt Theorin tog särskilt upp kärnvapenfrågan.
Ja.
Alltså i relation till det nya värdlandsavtalet och hur man liksom ska kunna motverka att vi blir medlemmar i NATO.
Mera om det här och annat får vi höra av dig i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80, onsdag den 14 september. Du är hjärtligt välkommen, Eva Myrdal, och det är alla andra också.
Tack så mycket.
Tack så bra, och vi ses den 14.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Ända från Göteborg har vi nu med oss Per Anders Schytt, musiker i vanliga fall, men han har varit nere i Palestina på Västbanken som ekumenisk följeslagare. Varför kallas det ekumenisk för?
Ekumenisk kommer då från till exempel kyrkornas världsråd, ett ekumeniskt organ som samlar, jag tror att det är någonstans mellan 300 och 400 olika kyrkosamfund. Så det är liksom inte bara ett samfund.
Varför kallas ni för följeslagare? Hänger ni ihop med palestinier eller vad gör ni?
Följeslagarnamnet har dels bibliska referenser, men det har också att göra med det som vi gör på plats i de mer drabbade områden där följeslagarna finns.
Du var i Hebron, va?
Ja, precis, Hebron i södra Västbanken.
Det är väl ett ganska turbulent område?
Det är turbulent, och anledningen till det är att Hebron, likhet med Jerusalem, är ju det enda stället på Västbanken där vi har israeliska bosättare som i den absoluta stadskärnan bor med palestinier, eller men de bor på samma ställe, va? Och det är liksom självklart av den politiska situationen att det är bäddat för stora problem på det viset.
Bosättarna i centrala Hebron, bor de avskilt från palestinierna?
Ja, de bor ju i sina specifika hus, eller sitt, kan man säga, en samling, kluster av hus. Fyra sådana bosättningar finns i Gamla stan, och tar man en 15-20 minuters promenad därifrån så har vi en stor bosättning alldeles utanför stadskärnan, Kiryat Arba. Så de bor i sina bosättningar, men det är ändå vägg i vägg med palestinier, mycket riktigt.
Förekommer det motsättningar mellan palestinier och israeliska bosättare?
Det gör det sannoliken. Hebron har på något sätt blivit känd för sina problem därur och så. Till exempel när jag bara hade varit några dagar som följeslagare så ledde jag en liten guidad tur för 9 stycken riksdagsledamöter från Sverige. Och när vi kom ut alldeles utanför den stora Abraham-moskén så visade det sig att det var en 2 eller 3 bosättare från en bosättning utanför Hebron som hade kommit hit och ställt till med bråk och sedan slagit ner en palestinier och sedan flytt från platsen. Och det som är uppseendeväckande här är att det här området, där finns det hur mycket israeliska soldater och gränspoliser som helst, men ändå så tog man inte den här personen.
Det är de vittne till misshandeln?
Jag kan inte tänka mig något annat. Det är helt omöjligt för att den israeliska människorättsorganisationen Bezelm, de har det här på video. Och där ser jag ju mycket folk som finns där. Inte minst poliser och militärer.
Det finns schyssta israeler som kämpar för Palestinas sak lite grann också och motsätter sig övergreppen mot dem.
Absolut. Det är jätteviktigt att framhålla. Det finns fantastiskt bra fredsorganisationer.
Breaking the News är väl den, va?
Breaking the Silence kanske du tänker
på. Ja, det kan
vi. Då före detta personer som har tjänstgjort i armén på olika sätt som i efterhand har kommit på att det här systemet är, det funkar inte. Och man anser precis som vi att ockupationen det skadar båda sidor, båda parter i den här konflikten.
Du var Per Anders skytt på Västbanken i 3 månader. Kan du berätta om några incidenter där ni fick ingripa eller det var tack vare er som det inte hände utan det stoppades?
Just det. Till exempel finns det som vi brukar kalla för checkpoint 55. Emma, en av de checkpoints som finns vid Gamla stan. Så hade vi fått uppgift om att slutdatum för en så kallad stängd militärzon hade upphört. Vilket gjorde då att det skulle vara legalt rätt för palestinierna att passera genom den här checkpointen. Mm. Nu var det så att militären sa att de inte hade fått någon information om detta. Så att på marken var det ingen skillnad. Då ser vi då hur mödrar och barn börjar starta en sittstrejk alldeles ovanför den här checkpointen. Och när jag ser det först så tror jag att det är ett garden party eller något sånt där. Så pass lugnt är det. Och det stämmer definitivt. Det fanns alltså absolut ingen hotbild från palestinierna på så vis. När vi är där så ser vi då plötsligt hur om det är 7 eller 8 soldater som kommer upp på gatan och får se de här kvinnorna och barnen sitta där, så plötsligt så rusar de vrålande upp för trapporna mot de här, va, med sina vapen. Då tar vi ju fram kamerorna och filmar och fotograferar och tack och lov stannar det där med att de står och skriker på andra istället för att det händer någonting mer. Så att det är mycket möjligt att det kunde ha blivit mycket värre. Va? Vid ett annat tillfälle utanför stadskärnan så när vi gör en patrullering där så ser jag hur 6 soldater står och knuffar och sparkar på en palestinier som jag tror vara någonstans i 25-30 års åldern. Nu vet ju inte jag vad som har föregått detta, men det som gör mig orolig där är att jag ser i den här palestiniens ögon att gör du någonting mer, jag tänker inte ta någon mer skit av dig eller någonting sånt. Jag kunde se det att det var så pass nära innan någonting smällde och så.
Var han beväpnad, palestinien?
Han var inte beväpnad. Nej. Han var inte beväpnad. Men hur som helst så såg jag att militären hade upptäckt oss och att vi fanns där med våra västar och kameror. Och sen såg jag inte mer av den här fysiska saken att man knuffade och sparkade. Och
skärper sig militärerna och bosättarna när de ser er? Ja, har ni västar på er så det framgår att ni är följeslagare.
Det har vi. Men bosättarna, det har jag, kan jag inte säga att jag har några exempel på när de har så att säga skärpt sig eller tagit det lugnare. Men militären många gånger kan vi se alltså, ordnar upp situationen lite bättre än det så ofta. Många gånger annars sker. För det finns många rapporter som visar på det att militären, de har inte instrument eller tillvägagångssätt tillräckligt för att ta hand om bosättare som begår våldshandlingar i förhållande till palestinier. Så visst är det en obalans.
Men hur är synen på er från vanliga israeler, bosättare och andra? Är ni en pest och plåga för dem som iakttar övergrepp eller hur behandlas ni?
Jag skulle vilja säga att mest så är de inte så förtjusta att vi är där. Den politiska situationen och många gånger som har drivits upp ibland till en extrem rädsla, extremt hat och så vidare gör ju att det är säkert inte omöjligt för många tror att det här är någon slags bara antisemitisk sak och så vidare kan jag tänka mig. Så att visst, vi försöker vara lite försiktiga med i kontakten med bosättare.
Kommer du att åka ner en gång till?
Jag hoppas kunna åka dit ner i början av november för att göra några konserter med en musikvän.
Vad spännande. Tack Per-Anders Skjut för denna rapport som följeslagare på Västbanken.
Tack så mycket.
Hej.
Hej då. Hej.
Ja, därmed är det slut för Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio Tuff, den tuffa oberoende radion som har hörts ända sedan 1985. Det är på 32 året vi håller på faktiskt, helt oavlönat. Tänk på det att vi behöver medlemmar i Tyresö U-lands- och fredsförening, och det blir man genom att sätta in 200 kronor på plusgiro 16 01 37 6. Ha en fin fortsättning på månaden september, kära lyssnare, önskar er Åke Sandin.